Alltså nu är man ju så arg på att cykelskatten, momsen på cykling, cykelreparationer, momsen ska...
moms på cykla.
Ja, men cykelreparationsmomsen, ska de ju öka?
Va?
Så att det ska bli dyrare att reparera cykel och andra saker ska bli dyrare att reparera. Det är liksom deras nya förslag. Det är så dumt. Jag är så otroligt.
Det är så dumt.
Det är så konstigt av alla förslag.
Men det är för att vi ska köpa nya saker.
Hatar de typ att leva och vår planet och sådana saker?
Jag känner det lite som ett personligt påhopp. Men så tänker jag att de hatar mig.
Det viktigaste är ändå att rika människor slipper betala skatt.
Ja, men...
Och det vet ju alla, att rika människor cyklar inte.
Precis, men om man också har typ så här kläder som behöver repareras, eller sådana saker, då kostar det också mer. Saker, att reparera saker, den momsen har gått upp.
Public cervix, public cervix, public cervix, public cervix.
Jag har glömt bort vad det är man ska säga när man presenterar.
Hej och välkommen till public cervix med gycklargruppen Hyckel! Kanske. Det kan man säga.
Det där tyckte jag var en strålande presentation. Har vi börjat nu?
Ja, men vill du säga något mer, Ami, om det här introt? Det här är ju avsnitt 5 då, eller 6. Det beror lite på hur man räknar.
Jag tycker att vi säger att det är avsnitt 5, för nu är det för mycket. Nu får vi bara ta ett beslut. Det här är avsnitt 5.
Okej, det här är avsnitt 5. Det är bra. Vi gör ju det här på distans för första gången.
Ja.
Det har gått... skit! Om man tänker på allting som kan gå fel när man ska distansa så har hittills gjort det. Så vi är inte inne i det programmet som vi skulle vara. Och vi har helt andra inställningar än när vi gjorde vår fantastiska teknikcheck häromdagen. Vi har varit så duktiga.
För att allt skulle funka. Då gick det hur bra som helst.
Inte fan hjälpte det. Allt ifrån att våra batterier oxiderat i våra zoomar till att datorn bara ger blanka fan i att vi har sladdar som borde fungera.
Jag blev censurerad.
Jag ser inte dig. Jag har bara en svart ruta.
Jag tar det personligt.
Men, Hanna Banana. Förutom att du inte kan se Ami och sånt där. Hur är livet i övrigt? Hur har du haft det sen sist?
Nej, nu är det inget kul.
Nej.
Jag har inte lust att göra någonting. Jag vill bara äta godis hela tiden. Det är tråkigt. Så, punkt. Det var jag. Hur är det med dig, Cecilia?
Jo, men det är bra. Jag har precis kommit tillbaka från Malmö. Jag har spelat klart alla föreställningar där. Det här är så knasigt eftersom att vi spelar in det här så långt i förväg. Så att snart nu ska jag spela Vasadottern. Och den kommer ju vara liksom färdigspelad när det här avsnittet släpps. Men jag har haft kul i Malmö. Tillbaka i Stockholm. Det känns skönt att vara klar med ett projekt. Men jag försöker bli bättre på att inte... tänka på att saker ska bli klara utan liksom njuta lite mer i dem. Jag tycker det är så svårt. Det är så lätt att tänka för mycket för långt fram. Liksom. Men det är gött att vara tillbaka. Gött med höst. Gött när det är lite så blött ute. Älskar det. Så att jag trivs bra. Ami, ser inte så där ut. Don't you judge me.
Jag dömer dig. Och jag dömer dig så hårt. Du tycker inte om det här, du har bara tröttnat på livet. Det sägs som det.
För att jag gillar att det är blött ute.
Ja.
Nej, det är fantastiskt. Regn är det bästa vädret. Och det är bara, det är så nice. Älskar regn.
Hon har inga barn, Ami, som måste ha regnkläder och torra stövlar och ombyteskläder och vantar som försvinner och så vidare.
Nej, att bara fundera på och ta på min son kläder just nu är en kränkning. Men jag har fått namn på mina tuttar. Han har namngett dem.
Nämen. Wow.
Ja, så det är fint. Den ena heter Taco och den andra heter Chili. Fråga mig inte några följdfrågor på detta, men det är så ni kan tilltala dem numera. Jag vet inte vilken som är vilken, men det är för att jag är så dålig på höger och vänster.
Taco, Chili, alltså det är ju briljanta namn.
Ja, eller hur? Spice up your life.
Hur kom han fram till det här?
Jag vet inte. Men det är som att de är liksom två egna medlemmar av våran Spice Girls gycklargrupp.
Våran Spice Girls gycklargrupp eller din och din sons?
Din och hans.
Ja, jag har en egen.
Okay.
Ja, nu har du verkligen en egen.
Ja,
när du både har Taco, Chili, Ami och Eli.
Så vi har det bra. Tackar som frågar.
Fantastiskt. Taco och Chili. Ja, nej, det är glasklart.
Mm, eller hur?
Okej. Okay.
Public service!
Nu åker vi. Nu ska jag prata om det som i en gammal läkarbok från 1961 benämns som den modifierade svettkörteln. Det är såklart bröst. Ett oerhört sexigt namn. Det här ämnet är ju någonting jag alltid tänker på. Det tänker jag att alla gör.
Ja, vad heter dina?
Alltså, kreti och pleti typ. Jag vet inte.
Okej.
Hängis och slängis.
Jag vill fråga varför, men jag tänker inte göra det, utan det får jag lämna det där.
Kreti och pleti och chili och taco. Vad heter dina, Hanna?
Ja, men that's a playdate.
Oj, vad heter mina?
Fråga dina barn.
Ja, men jag ska göra det. Jag återkommer.
Ja, gör det.
Hur som helst. Häromdagen, när jag gick och funderade och umgicks med kreti och pleti, så insåg jag att jag har fått en stor jävla finne under mitt ena bröst. Alltså stor. Precis i BH-kanten.
Nej.
Det gör ju jätteont. Och jag har ju aldrig BH med bygel, eftersom att jag har läst en norsk studie om att det försämrar skulderbladsmuskulaturen. Och det är ju nice. Men det gjorde ändå jätteont. Och så har man ju såklart en kort stund av panik över att det är cancer. Och vi har ju precis att drossa bandet Bröstcancer Awareness Month. Så det är bra att checka sina bröst även om man inte vill. Just för sån här sak. Men det här var definitivt en finne. Hur som helst. Det här var ju några dagar sedan. Och därmed är nu finnen utbytt mot ett sår. Efter en vild kamp mellan mig, finnen och en säkerhetsnål. Alltså jag tycker sånt är jätteäckligt. Jag vet att det finns många som tycker att det här är toppen. Jag badade in hela mig i azolsprit. Och det här såret kommer ju väldigt snart att bli ett fult R. Och då så slog det mig. När jag stod där och hade den här äckliga massaken. Och så jag insåg att det här inte bara kommer bli ett sår som kommer vara hemskt. Utan det också kommer bli jättefult. Så tänk om folk nu tror att jag har ett R under bröstet. För att jag typ har försökt operera brösten. Och det skulle ju ingen, alltså ingen skulle ju någonsin tro att jag har opererade bröst. Om de såg mina bröst. Men jag blev ändå väldigt stressad av tanken på att någon skulle vara så. Ja, haha, det ser man någon som har försökt operera sina bröst. Oj, vilken fail.
Lite sådär hemma vid köksbordet. Do it yourself.
Ja,
med säkerhetsnål.
Men säkerhetsnål. Det är inte så det går till.
Nej, för det skulle inte bli så snyggt. Jag kan inte alls rekommendera det här. Men så tänkte jag så här. Att det är ju inte mina bröst som någon skulle försöka operera sig till. Men då tänkte jag så här, undra ifall det rent historiskt någon gång varit alltså mode att ha bröst som jag har. Så, let's go. Carpe bobum, eller ja, pectus som bröst heter på latin, men det låter inte lika kul. Eller, har jag googlat fram, specifikt alltså kvinnobröst på latin. Vet ni vad det heter?
Nej.
Mamma. Carpe mamma, alltså.
Ja, för vi är mammals diande djur.
Ja, så carpe mamma, fånga mamma. Fånga bröst. Vi hoppar rakt ner i brösthistorien.
Bröstträsket,
ja. Där man ju alltid vill vara. Folk har ju trixat med sina tuttar genom historien. De mytologiska amazonerna sägs ju till exempel ha skurit eller bränt sig av sitt ena bröst för att kunna skjuta pil. Vilket tydligen bara hittar på. Vet ni hur det kommer sig?
Nej, vet vi inte.
Jag har så mycket bra info här. Jo, den här myten att de skulle ha skurit av sig sina bröst, den kommer från att historikerna killgissade att ordet amazon kom från det grekiska amazos, som betyder utan bröst. Men det kommer alltså inte därifrån, utan det var bara en killgissning. För amazonerna ska ha varit ett väldigt fredligt folk av bönder och jägare som levde i ett kvinnostyrt samhälle. Eller de ska ha jagat och liksom grejat. Men de har inte skurit av sig några bröst. Det här gjorde mig i alla fall lite ledsen. För jag tänkte att mina bröst hade varit så sjukt praktiska för det här. För de liksom är ganska så här squishy squashy. Jag hade kunnat fästa in dem bakom en bra liksom bröstplatta. Och de hade liksom legat där. Men sen tänkte jag att eftersom att de är lite så här hangy dangy. Så hade jag ju säkert fastnat mer än liksom när jag spände bågen. Och sen så här tjongat iväg typ hela bröstvårtan i de här iväg när jag sköt. Och det hade ju gjort pissont. Så att jag hade... kanske inte funkat så bra som Amazon, i alla fall vid närmare eftertanke.
Nu har inte jag provat, men jag tänker att det inte är så himla skönt att skära av sig ett bröst heller.
Nej, eller hur?
Ja, jag förstår. Hur tänkte man att det skulle ha varit det mest praktiska i det läget?
Än att bara fjonga till det lite då och då?
Ja, eller inte vet jag, knyta ett hårt snöre, eller kanske inte ett snöre, men bara knyta ihop dem så att de sitter där de sitter och inte flänger och slänger.
Exakt!
Som kreti och pleti. Men det är ju
ja, exakt. Nej, men så är det. Och vi ska strax komma in på det här. Men vi börjar från början i den verkliga världen, som inte då är mytologiska brösten, utan vi börjar från början med The Holy Boob. Under antiken så ansågs kvinnobröstet helt rimligen vara just heligt, eftersom att det gav liv och överlevnad. Det finns 10 000 år gamla statyer som har stora, tunga, mjölkstinna bröst. Och historier om kvinnor som räddar livet på åldringar och fångar och sånt där genom att amma dem. Sjukt heligt. Vissa av de här statyerna har även multipla bröst. Så att om någon lyssnar och har en tredje nippel så kan du känna dig lite extra helig. Själv har jag ynka två bröst som inte är varken stora eller tunga. Så jag är hopplöst otrendig i antikens måttmätt. Tyvärr. Men apropå att då binda fast sina tuttar med tyg, vet ni hur länge man har kunnat påvisa BH-liknande grejer?
Nej.
Har ni någon gissning?
Jo, men jag vet att det finns några nya medeltida fynd, så kanske 1300-tal.
Vad tror du, Ami?
Stenåldern.
När? Har du något årtal på det?
Nej, det tror jag egentligen inte. Nej, jag har ingen aning. Men jag tror att det är före 1300.
Mm-hmm. Några hundra år, några tio år.
4000 år sedan, det känns som något egyptierna kan ha hållit på med.
Alltså, det här är i minst en bra gissning. 4500 år.
Va?
2500 år före vår tideräkning så har man liksom påvisat de första BH-liknande grejerna hos de minoiska krigarkvinnorna.
Och de är i Egypten?
Det är med Grekland.
Nära. Medelhavet på något vis.
Ja, precis. Det är liksom det där Aten. Där. Det finns massa teorier om de här kvinnorna. Det är asballt. Googla på det. Allt ifrån att minoerna var ett matriarkat, politiskt styrt av kvinnor, till att de bara främst dyrkade gudinnor, till att de praktiserade människooffer och kannibalism, till att de saknade krigsmakt och vapen och levde i fred. Så man är lite osäker på om de var kannibaler eller pacifister. Men
fredliga kannibaler?
Otroligt fredliga. Det beror på vem de kannibaliserade sig på.
Ja, jag tänker, det kanske är som de här spindlarna som parar sig och sen käkar de upp hannarna.
Räknar sig som fredligt?
Det är ju en definitionsfråga.
Det är det verkligen. Men ja, alltså, det beror ju på hur man ser på det här med att äta upp sina partners.
Om man kan väl äta upp dem på ett fredligt sätt?
Ja.
Men det är lugn och ro vid middagsbordet. Här ligger pappa.
Ja, nu så bara gick det liksom. Ja, nej men verkligen. Jag ska inte säga någonting om att de här två inte skulle kunna hänga ihop. Det var ju dumt av mig att bara förutsätta saker som jag inte vet någonting om. Jag var faktiskt inte där då. Nej. Men det man i alla fall vet då, det är att de här kvinnorna ska ha använt någonting som liknar en BH. Ett brett tygband runt bysten, ibland med axelband. Pretty cool.
Jag tänker att om man har liksom bara lite stora bröst och så först provar man att springa, då säger det sig självt att man hittar på något som håller i brösten, för det gör så himla ont.
Ja, men precis, någonting behöver man ju ha, så att jag tänker att när man väl fick tag i grejer som man kunde binda sånt med, ja, precis. Men det är liksom första man liksom har hittat att så det här har, så att åtminstone 4500 år har den här lilla grejen funnits. Vi hoppar in i medeltiden och vips, det är såklart mer fokus på det religiösa. Brösten ska fortfarande vara stora och tunga, men man liksom går från det här att de är heliga och det är så coolt att de kan ge liv, till att det är coolt att Maria kan ge Jesus liv. Så ja, de ska vara stora och tunga och så ska de sitta väldigt högt upp och väldigt långt isär.
Ja, det är ett fantastiskt mode.
Det är ett fantastiskt mode. Och eftersom att jag har världens längsta överkropp så sitter ju mina bröst inte alls proportionellt speciellt högt upp. Så att det här är inte heller mitt bröstmode. Det funkar liksom inte på min kropp.
Man ska ha dem som ett par extra axlar typ.
Ja, men lite så. Lite så. Och det är också så här, om man då har ganska smal överkropp så sitter de ju också ganska tätt. Så att det, ja. Men de ska vara högt upp, långt isär och vara stora, men det ska vara religiöst.
Det blir väldigt intressant siluett. Jag tror att mina bröst sitter ganska högt upp, men eller högt upp. Jag tror att jag har en väldigt, att jag är kort. Jag är kort.
Jag tror också att du är kort, Anna.
Mina sitter mest bara långt isär.
Men det är ofta, eller flera gånger när jag köper BH, och det är ju inte särskilt ofta jag köper en ny BH, men så är liksom axelbanden för långa och går liksom inte att spänna åt tillräckligt mycket.
Men jag är ju ofta för, liksom, jag har för liten rygg för alla BH. Jag kan ju liksom aldrig ha den liksom minsta storleken för att min rygg är för liten. Och de, ja, så det är... Men då sitter de ju också nära, för annars skulle jag ju haft ena bröstet på ryggen. Ifall de liksom skulle ha varit långt så här.
Så himla trendigt.
Himla trendigt. Ja, jag bara väntar för att det ska bli en trend. Men efter medeltiden så går vi i alla fall in i amatoriae mamma. Eller erotiska bröst. Under renässansen blir brösten hati. Och den som har stora tuttar och köttar på med en oanständig urringning kan få en plats vid hovet. Lukrativa boobs. Någonting annat än modifierade svärtkörtlar. Så om man bara flashar dem ordentligt, då kan det gå sjukt bra.
Är det nu de liksom ska sitta så här super mycket ihop, men också ganska högt?
Ja, de ska fortfarande sitta väldigt högt.
Men inte isär?
Nej, alltså de ska ju vara små nu, äppel- och päronformade. Sitta väldigt långt isär ska de vara.
Va? Okej.
Okay. Ja, nu säger jag rakt emot det som du sa. Jag tänkte att de inte skulle sitta isär.
Nej, det är okej. Okay. Nej, jag lyssnar bara då.
Nej, men det här, alltså, det här är ju det här är ju ena sidan. Men samtidigt så är det ju också sjukt viktigt under renässansen att inte visa några bröst alls. Urringningar är ju förbjudet. Och det här är då så parallellt. Man ska ju då vara liksom platt. Men man ska också ha äppelformade tuttar och visa upp dem för det ska komma någon vart. Men det är förbjudet att visa att du har bröst. Men det är också det enda som du kan göra för att liksom få lite... Så ni förstår hur lätt det var att vara kvinna under renässansen.
Det låter lite som nu faktiskt.
Ja, under den här perioden, fler saker som är som nu, så förbjöd många högre ståndsmän sina fruar att amma eftersom att det ansågs fördärva tuttarna. Och det är tur att män idag inte begränsar kvinnors kroppar. Så då anställde man liksom kvinnor i lägre skikt för att amma. Så att överklasskvinnorna kunde få fortsätta snöra ihop sin kropp för att inte förlora sina former. Så det var toppen för båda kan man säga. Så att... Om du var fattig så kunde du få amma andras barn, och om du var rik så fick du fortsätta snöra ihop kroppen för att den ska passa och inte förlora dina små äppel- eller päronformade tuttar som satt långt isär men inte fick synas men måste synas. Hänger ni med?
Axelvaddar. Ja.
Ja, exakt. Under 1600-talet, då ändras idealet i alla fall. För nu ska alla amma igen. Allihopa. Yes, tänkte jag då, för mina bröst. För att om alla ammar så kanske de liksom får bli de här hörnet på plastpåsen när matlådan läckt formen, typ någonting sladdrigt liksom. Men så går det inte till, för att även om alla liksom hetsas att amma, alla ska verkligen amma och offentligt ska det vara, så ska brösten också vara väldigt stora och väldigt tunga igen. Och det är liksom självaste Venus som är idealet. Och de som då har studerat de här tavlorna och statyerna har kommit fram till att de riktigt heta modellerna på den här tiden måste haft ett BMI på minst 30. Och där går ju min ranglighet helt bet. Så att jag är hopplöst otrendig här med. Och från Venus och stora bröst som ska amma offentligt, så går vi in i politices tutticus. Alltså de politiska brösten. Ni har ju säkert sett franska revolutionen-bilden. Om man inte har sett Delacroix-målningen, så, eller om man inte vet vad det är för någonting, så kan man ju scrolla i vårt Instagram-flöde. För där är den, där Marianne barbröstad stormar fram över barrikaderna med tricoloren i händerna. Och det är väldigt kul om man googlar på den, för att då står det väldigt tydligt att så här, den här Frida Nippel-grejen är alltså inte i sexuellt upphetsande syfte. Det är för att visa att hon i sin frihetssträvan även kan släppa loss brösten. Jag tycker det är så kul att man behöver förklara att det här alltså inte är en sexuell bild på henne när hon springer där. Men det är i alla fall inte, så det kan vi vara extra tydliga med.
Jag ska googla lite här.
Jag
känner att jag var uppdaterad.
Ja, men hon liksom... Och vi gjorde ju en Free the Nipple Riot 2015 angående samtycke på Medeltidsveckan. Och då kom ju folk efteråt fram och sa att de hade hört att vi hade strippat. Så jag tänker att det är ju inte helt ovanligt att folk tänker att free the nipple är något sexuellt. Det händer ju även idag. Men då, har ni frågor på det här?
Nej.
Allt är glasklart.
Ja.
Härligt. Förutom fritt flygande tuttar så kom även på 1800-talet den charmiga uppfinningen bröstförbättraren med inbyggda metalltrådar för att forma kroppen efter tidens ideal. Och då efter att det här dekoltaget varit på uppsving med hopsnörd midja, framtryckta tuttar, då kom Charleston-epoken efter första världskriget, och då blev det plötsligt helt omodernt att visa kvinnliga former. De knäkorta kjolarna och raka klänningarna och långa halsbanden kom ju tillsammans med den populära bröstplattaren i resår som man skulle ha på sig för att inte ha några bröst längre. Och kvinnor beskrevs då som flickor som ser ut som pojkar som ser ut som flickor. Vilket man ju såklart fattar är jätteförvirrande för alla de här männen som vill bestämma hur kvinnor ska se ut. Tänk om de liksom tar fel och råkar säga till en man istället. Eller om flickan som ser ut som en pojke vill se ut som en pojke och kanske är en pojke. Och tänk om flickan är en pojke som vill vara flicka. Ja, det är ju väldigt mycket som kan vara förvirrande här, såklart. Så det förstår man ju att de som bestämde inte var överlyckliga. Över. Men här går liksom bröstmodet bananas. Och vi äntrar tiden mammon, den giriga mammon, den giriga tutten. Den kommersialiserade brösteran helt enkelt. Där företag fattar att här finns det pengar att tjäna. Och vet ni när den första moderna BH:n kom?
Nej. Är det sådana som ser ut som glasstrutar?
Ja, liksom när de började bli det som är liksom ur-BH:n till det vi har idag.
30-talet?
Nej. 1914 uppfanns den av en tjej i USA som heter Mary Phelps Jacob, som hon skulle gå på sin debutantbal. Och så sket hon i att sätta på sig en korsett när hon skulle på balen. Och istället fick hon hjälp av sin jungfru att sy ihop en sönderklippt näsduk med sidenband. Och bara kunde liksom röra sig helt fritt. Och hennes kompisar blev så här: wow, alla ville ha den. Och så sålde hon det här patentet som hon då tog ut på det för några dollar. Och blev alltså inte världens rikaste person, vilket ju de som köpte det typ blev. Men där, då var det liksom, wow, bröstet blev en av våra bästa handelsvaror efter det här. Och sen har bröstidealen avlöst varandra. Från 50-talet storbröstade Monroe till plattbröstade heroinmissbrukarmodet som vi har haft ett tag. Konformade BHR har passerat, brända BHR, push-up BHR. Och än så länge så är ju det här ärtpåsemodet som jag bär inte här än.
Det är synd tycker jag.
Jag tycker också det. Men det är också lite så här, det här med amazonerna och så, att nu har det ju liksom gått hela varvet runt i att skära i sina boobs i någon sorts baby I wasn't born this way mode. För det är faktiskt 5000 kvinnor om året i Sverige som opererar brösten. Det här är ju inklusive kvinnor som opererar sig på grund av till exempel bröstcancer. Men det är ganska många som gör det utöver det. Det här är alltså 1,35 promille av Sveriges befolkning, så det är väldigt få. Alltså de flesta opererar inte brösten. Vilket ju ändå verkar bra är om man ska titta till breast implant illness, som blir vanligare och vanligare. Vet ni vad det här är för någonting?
Ja, men det har jag hört talas om.
Det lät väldigt obehagligt.
Det är jätteobehagligt. Alltså, när de började mäta komplikationerna som kvinnor får av bröstoperationer, det började de med 2014, då visade det sig vara så extremt många fler som behövde göra omoperation inom ett halvår eller inom 2 år än vad de tidigare hade trott. Och i SVT intervjuades nyligen en kvinna som berättade om hur hennes bröstimplantat vuxit fast i hennes revben. Så att de fick skrapa bort implantaten från revbenen, skrapa bort dem från runt lungorna och klippa bort dem från bröstmuskeln. Och smärtan var brutal, men i jämförelse med hur fruktansvärt dåligt hon mått med bröstplanten i så var det värt allt. Vilket jag tänker säger ganska mycket om hur jävligt det är med breast implant illness. Och det här har de ju då sagt inte finns ganska länge, men för typ 2 år sedan så kom de fram till att det verkade göra. Vilket är bra, eftersom om man kollar på hashtag breast implant illness så delar 100,000-tals kvinnor i världen med sig av de här misslyckade bröstoperationerna och berättar om såna här symptom. Så att, som vanligt så har kvinnor sagt att så här, det här händer, och så säger alla nej, nej, ni inbillar er, och sen visar det sig att det stämmer.
Aj.
Och vanliga symptom då? Ja, fruktansvärt. Men det var inte bara fysisk smärta, utan man kan också få hjärndimma, trötthet, håravfall, depression, ångest, utslag, sömnproblem, ledvärk, IBS, sjukdomskänsla, torra och röda ögon, torr dålig hy, hormonella störningar, klumpkänsla i halsen, ont i rygg och nacke, dåligt immunförsvar, smärta i bröstområdet, allergier, intoleranser och autoimmuna symptom. Kul va?
Det kanske är det jag har. Fast jag har inte opererat brösten.
Nej, men precis. Men här känner man sig ändå lite trendig som har liksom både ångest och IBS utan att ha gjort några bröstimplantat.
Ja, man går liksom en annan väg till samma mål.
Ja, exakt. Målet helgar vägen.
Ja, eller... Nej, fortsätt.
Om man då tycker att det här nu låter lite konstigt så kan man säga att tidningen Harper's Bazaar, de menar att brösttrenden som är just nu, som egentligen handlar om modet som ska vara liksom lite genomskinligt och att man klistrar på liksom bröst på kläder. Folk har på sig med att bröst är ritade på kläder och sånt där. Att det här kan kategoriseras in...
Vänta nu, det är va?
Det är ett mode nu med att man ska ha liksom bröst på kläderna.
Jag ser bara framför mig såna här grillförkläden som man köper på Buttericks. Är det mode menar du?
Ja. Ja, om man googlar så är det väldigt många som har liksom bröst utanpå, som så här, små tuttar som sticker ut på kläderna. Det kan vara jeans eller en tisha eller en klänning som är helt genomskinlig så att man ser de riktiga brösten. Och det kategoriseras in under surrealismen. Och det är surrealismen som är den dominerande trenden just nu, vilket jag tycker passar i det här som vi precis har pratat om. Och då ska man ju liksom använda bekanta motiv och former för att uttrycka ett drömlikt tillstånd som verket vill förmedla. Alltså kläderna eller kroppen då, om de vill förmedla surrealism. Och då ska det här surrealismen, det ska liksom vara för att visa, markera att nu är vi på väg ur en pandemi med en oviss framtid i sikte, sa Damernas Värld-tidningen om det här modet när jag googlade på det. Denna otroligt fantastiska källa. Jag har aldrig läst Damernas Värld, men jag tyckte att det var en rolig artikel. Hur som helst, det här modet som är det just nu, det ska symbolisera en, enligt då Damernas Värld, symboliserar en bärarinna som tar sig ur den märkliga situationen som världen varit i på ett starkare sätt. Stor och vågad silhuett. Så att nu, det är, om man inte känner att man är där, så är man inte så trendig just nu. Men om man känner att man är lite surrealistisk, då är man ganska trendig. Och jag kan ju konstatera att bröst som är som liksom, ja men som ett blött kaffefilter som man plockar upp med kaffet kvar i, om man har den sortens kaffefilters bröstet, så är inte riktigt vår tid här än. Men jag har god förhoppning, för även om jag snart kommer ha ett litet R från min finne, vilket totalt kommer förstöra mitt kännetecken underboob, som ju är side-effekten av att inte ha en bygel, så har jag nu undersökt ifall jag har någonting som ändå kan konkurrera med det här modet eller liksom gå med det, och jag har hittat något som jag tycker är otroligt värt, som jag hoppas ska inspirera fler till mitt bröstmode. Och jag vet inte om ni kommer höra det här. Det här är inspelat i förväg för att det ska vara lite anständigt, men det jag nu ska spela upp, det är mitt bästa PR för att fler ska vilja skaffa ledsna hundöronbröst. Hör ni?
Ja, men...
Så kan jag göra med mina bröst. Ja, det är så jag kan göra med mina bröst. Det var ett bröstljud. Så att om man...
Slår du brösten mot varandra eller liksom upp och ner?
Nej, jag slår dem mot varandra. Så här, flopp, 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 flopp. Inåt.
Inåt. Nu måste jag prova här. Ja, annars jag tänkte jag att ditt, om du med en BH och har ett bröst på ryggen, borde ju vara väldigt mode nu.
Alltså det lät lite som en porrfilm.
Jag kan också. Men det var lite roddigt här med kläder. Hoppas ingen har hackat våra... datorkameror nu.
Jag tycker att det är i så fall på dem.
Nej, det är för mycket tyg i vägen. Ja, men de kan träffas i alla fall.
Jag kan inte.
Ja, men det är liksom, alltså, det är ju inte självklart. Det är ju så. Jag kan!
Åh, Ja, nej, men som jag nämnde tidigare så sitter mina långt isär och det är också dess enda egenskap just nu.
Vi jobbade ju med dina bröstvårtor sist. Vi höll på med såna här övningar.
Ja, du har ju hängvårtor.
Ja, och det var ju på håret att de kunde träffas.
Nej, det kan mina. Så då tänker jag att det blir nästa mode att kunna liksom spela roliga takter och sånt på tuttarna. De musikaliska brösten.
Ooh.
Det blir liksom nästa era, tänker jag med.
Alltså, taco och chili får lära sig något annat trick.
Men vet ni vad? Det här kanske är någonting som måste vara med i vår föreställning.
Ooh.
De musikaliska brösten.
Det finns en risk. Jag börjar öva på en gång.
Ja.
Det här,
jag också.
Jag övade på det här framför min sambo igår.
Var det populärt?
Ja.
Ja!
Hur var det du gjorde den här hemmaoperationen, Cecilia? Jag kommer behöva något sånt om jag ska få till sådana ljud.
Alltså, sprit och nålar. Det är det enda man behöver.
Det är en sån fest. Okej, okay. Jag förstår.
Just den här gången använde jag alzolsprit. Men jag tänker att vilket sprit som helst egentligen funkar.
Ja. Jag har upptäckt det fantastiska knepet att om man ska sticka en nål i sin hud och vill ha en vass nål, ska man inte ta en säkerhetsnål eller en knappnål, utan en synål. Det är 100 gånger bättre.
Ja, det kan jag tänka mig. Och jag har ett sånt fult ärr, eller alltså, det är ju på väg.
Det är för att du inte använder en synål.
Ja.
Eller för mycket solsprit.
Annars så lät det som en mysig stund, tycker jag.
Ja, men du är ju också knäpp när det kommer till sådana saker. Nej, men jag tror att de flesta, som jag fattade, så tycker ju folk att det är nice. Alltså, det är ju många som är så här, vill klämma sin partners finnar och sådana saker. Och jag gör ju verkligen inte det. Men det hindrar inte min kropp från att utsätta mig för den typen av kognitiv beteendeterapi.
Jag är ju så besviken på min man. Han har sån bebishud. Han har aldrig något man kan klämma på honom.
Själv träffar jag bara partners som jag inte får klämma på. Så att...
Va?
Ja, jag vet. Det är tydligen en grej.
Ja, ja, exakt, exakt. Jag vet att du har försökt på mig också.
Ja.
Under protest.
En liten bröstjing! Ja. Jag hade satt på med bion igen, så nu gjorde jag ljuden med munnen.
Det var ingen som märkte.
Nej.
Mina bröst censurerades när vi gjorde det här av den lilla micken. Det tyckte jag var fint.
Alltså, det är lite större, för jag ser ju inte dig, Amy. Och Cecilia, du ser ut som en degklump.
Med hörlurar på.
Ja. Och så viftar
en degklump.
Nej, men det är så dålig upplösning alltså.
Ja, men det är något med din teckning.
Du tycker jag ser ut som en hattifnatt.
Ja, och så är det så här två mörkare fläckar i dina ögon här. Och så liksom är det så grovpixlat så att de liksom flyttar lite så här på sig. Det ser ganska obehagligt ut faktiskt.
Jag tror
men
det
jag
bara
försöker
jag,
hålla men... gott mod ändå. För vet ni vad jag hittade häromdagen? Jag har ju varit så himla låg och jag har inte haft lust att göra någonting på alldeles för många dagar. Så tänkte jag, ja, men jag måste ju gå ut och ta en promenad i alla fall. Och då är det så att under ganska lång tid så har jag sett spår av bävrar. Först lite avgnagda grenar nere vid Klarälven som är väldigt nära där jag bor. Jag bara, det finns bävrar här! För jag byggde så här klätterstöd till växterna av bävergnagda grenar. Tyckte det var så coolt. Det finns inte bävrar på Gotland, det känns extremt exotiskt. Och sen så hittade vi, inte så långt från där vi bor, att de hade fällt jättestora träd. Så här, huller och buller i skogen. Sen kom kommunen och sågade ner dem, för de låg inte riktigt på marken, så det kändes lite farligt att gå i skogen. Och nu hade jag fått span på att det kanske finns, jag kanske vet var de bor. Så då gick jag dit och hittade en bäverdamm. Och det är så jävla coolt! Det ser precis ut som på film. Det ser precis ut som liksom klyschan av en bäverdamm. Med så här pinnar på ena sidan och det är packat med lera på andra. Och så är vattnet liksom en halv meter högre innanför dammen än vad det är. Alltså, ja, det är så jävla coolt med bäver.
Det låter sjukt vackert.
Ja, alltså det är så här väldigt nära vägen under en kraftledning. Vackert. Det kunde ha varit mer pittoreskt. Men alltså... Och så väldigt nära därifrån så ser man så här en liten bäverstig som går upp i vattnet. Och där har de börjat fälla ett stort träd. Så nu måste jag gå dit igen och se hur det går med den här trädfällningen. Det är också så att bävrar inte är jättebra trädfällare. Eller de är bra på att fälla träd. Men de är inte så bra på att liksom sikta. Så att när de gnager igenom trädet så springer de. Och ibland så landar trädet på bävern. Så jag måste dit och kolla ifall bävern tar självmord eller något. Så jag tänkte börja med ett litet bäverquiz för er. Mm-hmm. Eftersom bäver är så coola djur. Kan inte någon göra en liten bäverjingel?
Var det dina bröst igen?
Nu är det mina tänder.
Man hör nästan ingen skillnad.
Ja, men det är ett bra tema här. Okej, första frågan om bävrar är så coola. Okej, kan bävrar andas under vatten?
Nej.
Nej.
Nej, det var rätt. Bra. En poäng till varje.
Så besviken.
De kan hålla andan i typ 5-20 minuter.
5-20 minuter?
Ja.
Herregud.
Kan bävrar se under vattnet?
Ja.
Nej.
Svaret är ja. De har som ett extra ögonlock, en extra hinna som de har. Jag tror att de drar ner den framför ögonen när de dyker. Men de kanske har den hela tiden.
Jag leder.
Går bävrar i ide? Som björnar och igelkottar och sånt gör.
Ja.
Ja, det tror jag. Det känns som att det är kallt för oss på tassarna på vintern.
Nej. De är vakna hela vintern. De bygger ju en hydda. Ingången är under vatten och så har de liksom ett matrum och ett sovrum. Eller fler rum om de är många bävrar. Och så på hösten så fäller de jättemycket stora träd. Och så gnager de av grenarna och planterar dem liksom på botten i vattnet, i dammen som de har byggt. Och sen så på vintern så simmar de ut och så äter de av de här grenarna som de har lagt i kylskåpet. Och så kan ju de då simma jättelångt under isen. 20 Shit, minuter vad under isen. Så de är vakna hela vintern.
Wow.
Har bävrar bra syn?
Nej.
Nej.
Rätt. De ser faktiskt inte alls särskilt bra.
Och, de har hinna för ögonen dessutom.
Ja, men precis. Men de ser liksom inte bra ovanför land heller. De har inget mörkerseende. Men de är nattaktiva. Så de ser jättedåligt.
Jävla evolution.
Ja, men precis. Evolutionen har liksom missat något. Och man tror att det är för att vi människor har jagat dem så himla hårt. Så att det är liksom en människojaktsanpassning. Att de måste vara uppe på natten fast de inte ser något.
Jaha, de vill inte vara uppe på natten egentligen.
Nej, men vi har tvingat dem.
Men tussisarna.
Okej, kan bävrar gnaga under vattnet? De har väldigt stora tänder.
Ja, eller? Jag tänker ja. 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 Ja.
Nej.
Ja. Alltså det kan bli svårt att ha munnen öppen under vatten. Men de är ju gnagare.
Ja, det är just det där med att ha munnen öppen under vatten.
Mm. Jag tror nej.
Ja.
Det är en dålig naturanpassning i så fall att inte bara kunna fälla ner en liten hinna i käften så att man kan göra sin grej.
Men det är precis vad de kan. De har som extra läppar innanför tänderna som de kan stänga. Så att de kan gnaga med sina stora framtänder under vattnet så. Utan att få vatten i munnen.
Gud, vad sjukt.
De stänger också näsan och öronen när de dyker. Och sen här hinnan framför ögonen.
Åh, vad gulligt. Och jag såg en kanin på en film häromdagen som vek bort öronen. För att
få när du skulle simma,
när
ja.
När du skulle dyka. Ja. Så bara.
Det var jag som skickade den.
Ja, det är så gulligt. Det är så gulligt.
Bara att kaniner simmar liksom. Det kändes fel.
Det är så himla fint.
Ja, och nästa fråga då. Vad är bävergäll? Närmast vinner.
Det är väl sekret från en körtel.
I pungen, eller?
Ja, nära röven på något vis.
Ja, men det är väl till... Ja, bra där! Ja, men det är en körtel... vänta, jag har ju en beskrivning på den här.
Och det smakar lite som grankåda. Det är svingott.
Gott!
Jaha, inte ätit.
Nu är du inne på spriten man kan göra av den.
Precis.
Jag har provat en gång. Jag skulle inte känneteckna det som gott.
Nej, jag har också för mig att jag blev bjuden på det någon gång och att det var vedervärdigt.
Nej, det är fantastiskt.
Ja, men nu är vi inne på det här med vad du tycker om för godis och resten av världen tycker om för godis.
Vill ni höra en beskrivning av vad bävergäll är, som man alltså kryddar sprit med?
Ja. Mm.
Det är en körtel som ligger nära urinrörets mynning, tätt in vid könsorganen. Urin som rinner in i bävergällpungen koncentreras och genomgår en kemisk process. Detta urinkoncentrat blir en gulgrå, svartbrun, ostliknande massa som kallas för bävergäll. Ordet gäll kommer ifrån gälla som betyder kastrera, då man först trodde att bävergällpungar var bäverns testiklar.
Ja, men ni hör ju vad smaskigt.
Det här med flänsost får liksom en helt ny innebörd.
Ja, det... Varför utrotades bävrar? Det är sista frågan.
Men bävrar finns väl? De är väl inte utrotade?
De var utrotade i Sverige och stora delar av Europa. De fanns typ kvar på 3 enstaka platser i Europa.
Ja, men det var väl för att man ville äta upp dem. För att de räknades som fisk eller något. Man fick äta dem fast man inte fick äta kött.
Mm, på medeltiden var det så.
Ja.
Så men det här är efter det, eller?
Åt man upp alla?
Inte i Sverige, men i typ i Storbritannien tror jag man gjorde så.
Men är det inte något de... Fan... Ja, dels är det inte, och alltså de utrotades väl dels för att man byggde om, alltså att de inte kunde bygga dammar, att de inte kunde bo någonstans. Nej, det var ingen sån grej med
nej.
Att, nej. Men att den här bävergällen skulle vara så bra, liksom läkande, det känns som att det är någonting, att det har funnits massa så här hokus pokus, de här grejerna är så toppen, så att därför ska man sälja och så blir man rik, och då utrotar man djuren.
Ja, det är precis det här bävergället. Eller det finns 2 stora anledningar, och köttet var liksom som en bieffekt. På medeltiden var det ju stort när man var tvungen att fasta hela tiden. Fasta att man inte fick äta djur, men fiskar var typ inte djur. Och bävrar var fiskar, så man fick äta bäver. Men de stora anledningarna till att bävrarna utrotades näst intill var att man gjorde hattar av bäverns päls och att bävergäll var en mirakelmedicin. Det finns massa konstiga saker i det. Till exempel salicylsyra, som man fortfarande använder, men inte gjort av bäver.
Just det. Alvedon, typ.
Typ Alvedon. 1800-talets Alvedon. Och du får en fancy hat på köpet. Klart man utrotar alla bävrar.
Slipper ont i huvudet, men blir snygg på huvudet.
Precis! Och man dricker fortfarande bäverhojt. Förstår ni nu hur awesome bävrar är?
Ja, men fantastiska.
Det är lite förvånande för mig, så vann Cecilia den här tävlingen.
Jag är både stolt och jättekränkt över det där. Usch.
Jag är inte stolt, jag är bara kränkt. Jag har ändå massa bävrar hemma hos mig också. Jag brukar gå och titta på där de bor. Ändå har jag inte lärt mig någonting tydligen.
Ja, jag är smartare än somliga tror.
Jag är ju superfascinerad av bävrar. Och också att de är såna ingenjörer, att de fäller träd, de bygger dammar, de påverkar liksom hela landskapet. Och det är så här, ja, med massa ekosystemtjänster och bla bla bla, sånt som de är bra på. Rewilding och hit och dit. Det här pågör ju också problem, att de fäller träd, att de bygger dammar. Det blir översvämningar. Så här kommer lite olika rubriker på bävrar. Orädd bäver orsakar hål på golfbana. Det här var från internet. Från internet. På engelska, så jag har inte orkat översätta så. Men en hel stad blev av med internet. För att en bäver gnagde av kabeln.
Alltså, älskar djur. Älskar naturen.
Eller hur? Hus brann ner efter bäverattack.
Brann ner. Bäverattack. Vad gjorde bävern då? Grävde liksom... kom en liten tändsticka. Hur var det här bäverns fel?
Grävde den upp elledningarna och kortslöt skiten.
Något sånt.
Byggde en liten brasa.
Nej, men vänta, det finns ju... Nu ska vi se här. Och i den här attacken... Nej. I den här artikeln. Hus brann ned efter bäverattack. Så säger polisen på frågan varför de misstänker att det är en bäver som har gjort det. Man har inte hittat bävern. Ja, bävern har lämnat efter sig teknisk bevisning som gjorde så att spåret ledde till den.
Klantigt alltså. Ja. Fan.
Jag hörde att bevisningen handlade om gnagda träd och så. Däremot vet jag inte hur teknikernas expertis, vad det gällande bävrar är. Men det är de uppgifter jag har fått.
Men alltså, jag har faktiskt massa... Jag har ju firat midsommar väldigt ofta i Dalarna hos min kompis Anders. Och Dalarna är ju väldigt bävertätt. Och då har vi ganska ofta gett oss ut på bäversafari. Jag vet inte om jag någonsin har sett en bäver, men jag väldigt ofta...
Nej, de är ju ute på natten.
Ja, och jag har ofta varit ganska bakis och motvillig, som jag är när jag ska ut i naturen.
Och ändå har du lärt dig så här mycket.
Men du, Cecilia, har du hört om det här? 2 barn befann sig i vattnet tillsammans med mamma och mormor. Då gick bävern till attack och bet mormoden blodig. Hon fick även en rejäl smäll från bäverns svans och fördes till sjukhus.
Herregud!
Mm-hmm.
Oh my god.
Så bävrar är som små insjöhajar.
Eller den här. Man dödades av bäver.
Va? Hur? Ja, nej, jag vill inte veta.
I Vitryssland. En fiskare ville ta en bild på en bäver. Gnagaren hade andra planer och attackerade den 60-åriga mannen till döds.
Alltså det här kan man ju ändå känna med så här, vissa, inte just den här mannen, det är tragiskt, men det är ändå så här smygfotande folk som inte låter, typ som den här artikeln som nu kom med i etc. Alltså om unga tjejer vars ex säljer bilderna på dem på olika porrsajter och bla bla bla. Då tänker man så här, då kan de här tjejerna ta inspiration från bävern.
Eller bara anlita en bävertorped.
Bite them where it hurts.
Slå dem med svansen.
Då vill jag också påminna här. Bävrar är då tydligen farliga djur. Åt det för inte längre än 10 000 år sedan levde jättebävrar. Med 15 centimeter långa tänder. Stora som en björn. Och kunde väga upp till 125 kilo.
Hur i helvete utrotades de? De känns ju som att de bara borde vara de som har tagit över och lever kvar idag.
Jag tänker att de sprang inte så fort.
Det var den med mammutarna och hit och dit.
Men de här amazonerna, de kanske liksom inte skar av sig bröstet. Det kanske var liksom en bäverfight. Alltså bet en bäver av ena bröstet.
Jättebävrarna attackerar. Åh, den filmen vill jag se! Jättebävrarna attackerar.
Amazonerna och jättebävrarna.
Amazonerna och jättebävrarna.
Åh, fy fan. Vilken mardröm.
De här minoiska fredliga kannibalerna kanske också är med på ett hörn.
Åh, Cecilia, du kommer aldrig mer våga bada hemma hos mig.
Nej, jag kommer aldrig mer våga bada någonstans. Jag vill inte gå ut. Usch.
Akta dig för bävrarna.
Men jag hörde att bävrar också var bra nu för att det är just urvattnat i alla marker i Sverige. Och det påverkar klimatet skitdåligt. Och att man har grävt så mycket diken att man liksom har förstört så himla mycket. Och att då vore bävrar, att bävrar kunde liksom, de skulle kunna lösa det här och rädda ganska mycket.
Det är jättebra för grundvattnet att de bygger dammar och så.
Mm.
Mindre är bra för skogsägarna. Eller det finns ju också bävrar liksom i städer. Jag har ju faktiskt sett en bäver. Här har jag bara sett bäverdammar, bäverspår. Men i Norrköping så har de ju bävrar inne i stan.
Mm. Oh,
jag ska till Norrköping i övermorgon. Jag ska leta.
Ja, gå ut. Gå en nattpromenad så kan du spana på bävrar.
Det ska jag verkligen inte göra. Jag ska bo på hotell. Jag ska inte ut och gå någon jävla nattpromenad.
Men bävrarna, Ami!
Ja, nej, nej, nej. Nej. Igår så började min morgon klockan 1 på natten blev jag väckt och sen fick inte jag sova någon mer. Här ska inte kollas på några bävrar inte.
Ja, men om du vaknar klockan 1 då ska du ju ut och spana bäver.
Ja, men jag sover ju själv. Jag ska inte vakna klockan 1.
Mm.
Klockan 1 ska jag sova och klockan 2 och klockan 3. Hela natten.
Hon har inte med sig sin levande väckarklocka dit.
Bävrarna får klara sig själva faktiskt.
Men du kanske kan gå en dagspromenad och se om du ser några bäverspår.
Ja, det kan jag göra.
Om man ser en bäver och lyssnar på det här så kan ni väl skicka bild så att vi också ser den bävern.
Du får lägga upp den här bilden på bäverdammen på våran Instagram tycker jag.
Absolut.
Mm-hmm.
Och så ska jag gå tillbaka och se hur det går med den här trädfällningen.
Mm.
Ja.
Du kan ta en nattpromenad.
Ja, men jag planerar hur man ska... Jag har läst på bäverspaning.
Alltså jag tänker så här, har inte du lyssnat på det du precis själv har läst om så här, man dog i en bäverattack?
Jo, men de är ju ascoola.
Alltså om jag får välja mellan sova eller bäverattack, då, just nu väljer jag sova.
Ja, men det får ju du ändå inte eftersom att du har en levande väckarklocka hemma hos dig.
Ja, ska jag byta ut honom mot en bäver.
Jingel, 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 jingel.
Kvinnor har ju cykler. Det känner vi till allihopa.
Ja.
Vi har mens och så däremellan har vi inte mens och det är en cykel. Men det är ju en massa grejer som händer under det här. Har ni koll på liksom menscykelns olika faser?
Lateralfasen och lutealfasen.
Okej, vi tar det från början. Alltså i genomsnitt så är ju en menscykel 28 dagar. Det kan ju diffa lite, det kan diffa mycket, det kan, ja, alla är lite olika. Men menscykeln börjar på mensens första dag, så den börjar liksom med mensen. Och där är man är lite låg, man har stort behov av att vila och reflektera och kanske ta beslut som är liksom, ja. Men alla hormoner är liksom i botten. Men sen börjar det gå upp och sen kommer follikulärfasen. Var det du försökte säga kanske, Cecilia?
Ja, eller liten nål faktiskt.
Ja. Det är alltså folliklarna, de växer. Folliklarna, det är som mjuka äggskal typ som innehåller själva ägget. Och de växer och det kommer massa hormoner, framförallt östrogen som gör att de växer. Och, alltså ett ägg är ju pyttelitet som en punkt typ. Och ett äggskalet och follikeln, den är typ 2 centimeter. Och det är den som, om den bara fortsätter växa så är det som blir en cysta. Sen kan det bli.
Mm.
Men i alla fall, den växer. Och under den här perioden, då har man så här nystartskänsla. Man kan planera framåt, man har nya idéer. Det liksom, det spirar och det växer och det, ja, man är på gång. Och sen kommer ägglossningen. Follikeln spricker, puff, ägget flyr ut. Och då är man ju kåt. Man vill ligga. Man har massa energi, man är social och ja, man ska hitta en partner och föröka sig liksom, så att man är på topp. Sen kommer lutealfasen.
Det var den, lulululfasen.
Nej, precis. Och då är man ju liksom på väg ner igen. Östrogenet är färdigt, det kommer massa progesteron och liksom bryter ner det här istället, och då blir man mer fokuserad, produktiv, organiserad tills det börjar bli dags för mens då alla hormoner bara dyker i botten och man behöver ta det lugnt och vila. Så det här håller ju liksom på ungefär en månad, give or take. Men visste ni att män också har cykler?
Det är så spännande!
Och en mans cykel, den är på 24 timmar.
Mm-hmm. Wow!
Då har vi den första fasen då på morgonen. Mannen vaknar, testosteronet och kortisolet är på max. Och båda de här är liksom steroidhormoner. Kortisol, det är också stresshormonet som gör att man blir så här pigg och alert. Men det effekten det får, det är att man får en ökning av energi. Man blir bättre på att kommunicera, man blir mer effektiv och man har en jättehög produktivitet på morgonen. Är det här något som ni kan känna igen er i eller relatera till?
Alltså jag vet ju att min partner är ju väldigt morgonpigg.
Det är inte min.
Nej, men det är min mamma är ju också väldigt morgonpigg.
Men det här, nu pratar vi liksom genomsnitts. Sen då, på eftermiddagen så dippar testosteronet och då blir män mer sociala och redo att träffa nya människor. Så på eftermiddagarna så borde till exempel män gå på så här nätverksmingel och pitcha nya idéer och ja, men så.
Men då tippade testosteronet dippade och då blir man mer social.
Ja, precis. Och sen på kvällen då har de nästan inget testosteron kvar och då vill man vila på soffan och tysta sina sinnen och ta det lugnt. Och det är ju nästan som om typ, inte vet jag, samhället skulle vara anpassat efter män. Det här 9-5 jobbet, samma varje dag med väldigt liten möjlighet till liksom månatliga differenser som passar, ja, men en kvinnlig cykel till exempel.
Just det, som inte vill gå upp jättetidigt när den har mens eller som behöver få vila, som behöver få olika kreativitetsfaser.
Ja, men precis. Nej, men alltså, och det är ju sen gammalt att samhället i stort är anpassat efter män. Men det här gör ju att män har ju liksom generellt mycket lättare att bara planera sina liv, för de vet att ja, men även nästa vecka kommer jag vara som piggast på morgonen och så kommer jag vara social på eftermiddagen, medan kvinnor säger ja, fast nästa vecka då kan jag nog inte göra den här jobbuppgiften, för då har jag mens och då skulle jag behöva vila lite mer.
Alltså ibland har jag funderat på, för att det har ju funnits olika tider i olika kulturer över världen där man är liksom oren när man har mens och inte får träffa några andra. Så att man då liksom får bo i ett eget hus, bara hänga med de andra som också har mens, inte får lov att laga mat eller liksom hålla på och göra någonting. Att det kanske inte är en så dum idé alltså.
Ja, men du hör ju vad nice.
Att ha liksom semester en vecka i månaden.
Och vara i fred.
Ja, men precis.
Och jag tänker att det här kan ju vara en av många anledningar till att kvinnor oftare bränner ut sig. Det är för att man helt enkelt inte, ja, för att samhället inte är anpassat efter oss helt enkelt.
Men alltså i typ Italien tror jag, eller om det, jag ska inte svära på att det är där, men det är något land i alla fall där opera är stort. Där kvinnorna får vara lediga 2 dagar, eller i alla fall fick vara lediga 2 eller 3 dagar under mensen. För att rösten förändras så mycket, påverkas så mycket.
Alla, eller bara de som sjunger opera?
Alltså, operakvinnorna.
Operakvinnor, ja, jag tänkte
att... Alltså det här, ja, alltså... Att det liksom, från operan så blev liksom solisterna, då fick de ledigt. För att det påverkar kroppen så mycket. Och då tänker man så här, då hör ju de det för att de är experter på det. Men hela kroppen måste ju påverkas.
Ja, jag tänker att kvinnor är ju inte män med mindre testosteron. Utan vi har ju två helt olika hormonsystem liksom, som funkar på helt olika sätt. Och vi får ju verkligen inte... möjlighet att nå vår fulla potential när vi ska försöka stoppa in oss själva i en så här 24 timmars cykel när vi har en 28 dagars cykel. Det fattar man ju, det är helt omöjligt. Det blir ju inte bra. Det här tycker jag att man borde faktiskt använda sig mer av när man till exempel lägger scheman eller ja, sådär, inte vet jag. Dessutom, när jag fortsatte läsa på om det här, så hittade jag då en forskning som säger att kvinnor har generellt ett större sömnbehov än vad män har. Den här har jag ju säkert delat till er vid olika tillfällen. Men inte bara det att kvinnor behöver sova mer, utan de drabbas också mycket hårdare när de får sova för lite. Så de behöver mer sömn och de får större konsekvenser när de inte får det. Det är hjärt-kärlsjukdomar, det är diabetes, svagare fysisk förmåga, lägre ämnesomsättning, mer humörsvängningar, depression. Och det finns ett citat här av en professor och sömnforskare som heter Jim Horn. Så för kvinnor är dålig sömn tydligt associerat med högre nivåer av psykisk påfrestning och starkare känslor av fientlighet, depression och ilska. Och det här sambandet har inte alls kunnat påvisas hos män på samma sätt. Och det beror då på...
Att de inte gör bröstimplantat.
Ja, precis. Nej, men det är hormoner och också att så beror det på kroppstemperatur. För det här progesteronhormonet då gör att kvinnor får en högre kroppstemperatur och då blir man mer känslig för kyla och så påverkar det melatonin som är sömnhormonet, så att det gör att man får både sämre kvalitet på sin sömn men också sämre kvantitet, så man sover mindre och man sover sämre, vilket gör att man skulle behöva sova mer för att få samma återhämtning. Men det beror också på att kvinnor i allmänhet använder en större del av hjärnan än vad män gör. Man har liksom fler bollar i luften, man multitaskar mer, det är mer komplexa hjärnor och mer, ja, men de är mer flexibla i sin hjärnaktivitet. Vilket gör då att vi kvinnor behöver mer återhämtning. Och det här är ju ett tips för alla som är till exempel småbarnsföräldrar, att använda sig av den här forskningen när ni delar upp nätter och morgnar. Och sådär, ta hänsyn till det här behovet så att den som behöver sova mest får det. Och det här säger jag inte till någon särskild, men som ett tips bara.
Jag blev jättetrött bara av att lyssna på det här.
Eller hur? Och inspirerad, man vill ju bara gå hem och lägga sig, känner jag. Sen, det har ju också nu, alldeles inte för särskilt många år sedan, börjat forskas på träning utifrån... ett menscykelperspektiv. Innan, alltså all forskning görs ju generellt på män. Men nu har man upptäckt att gud, kvinnor fungerar olika gentemot män. Vem hade kunnat ana?
Som här toppatleter, att det inte...
Precis, att det har liksom gjorts forskning och att de faktiskt kan få ett program som är anpassat efter dem och inte efter en snubbe med helt andra hormonella förutsättningar. Och det ska jag säga också, de här cykliska variationerna, det gäller ju framförallt på kvinnor som inte går på hormonpreventiv medel, även om vissa p-piller till exempel kan ha liknande, men i en kvinna i sitt naturliga tillstånd. Och om man då vill träna efter sin menscykel, så under mensen, man är lite låg, man har inte så mycket energi, där man ska ha lugn aktivitet. Det är fortfarande bra att röra på sig, men det är liksom inte, man ska inte ut och springa, utan promenad, kanske simning, yoga, dans, ja, men saker som ger endorfiner och som ändå är lugnt. Styrketräning kan man fortfarande pyssla med, eftersom då första mensdagen är första dagen i cykeln och där börjar hormonerna att öka, och då östrogenet som är bra för just styrketräning. För då kommer, om vi då går in i follikelfasen som är fram till ägglossningen, där har man mer blod i hjärnan, man är alert, bättre minne och koordination. Det är liksom, nu är det optimalt för att bygga muskler. Ska man köra tung styrketräning så är det mellan mens och ägglossning. Dels så är proteinsyntesen extra aktiv så att man muskelceller förnyas och östrogenet är antiinflammatoriskt så man får också bättre återhämtning. Så vill man liksom maxa utdelningen så är det då man ska styrketräna. Och sen så kommer då efter ägglossningen och då har vi lutealfasen och här har man inte hunnit så långt med forskningen än. Så att här är det mest teori och man gissar, men här tror man att här kanske det är bra med kondition. Men man vet inte riktigt för att ja, vi är kvinnor så det är inte så himla noga. Så att det här kan man ju ha med sig om man vill liksom börja optimera sitt liv efter sina egna förutsättningar och inte efter någon random dude.
Men alltså jag tycker också så här, jag vet, för det sa min sambo också till mig en gång, eller någon gång, när vi var ute och sprang mycket under pandemin, när det var liksom det enda man kunde göra för att typ komma ut, då var det ju ibland så fruktansvärt jävla tungt. Då sprang vi mycket så här milen liksom. Och då springer man ju tillräckligt långt för att, alltså vi var liksom tillräckligt vältränade för att det skulle vara rimligt att göra det ganska ofta och att det liksom inte var jättejobbigt. Men det var så tydligt att så här, när jag hade mens, eller liksom precis i början av mensen, att det var efter liksom halva så blev det så jobbigt, så fruktansvärt jävla tungt, som bly i benen. Och sen gick det liksom 2 veckor och då så skuttar man liksom fram och var så här, när man sprungit en mil så bara, men jag skulle kunna hoppa lite till för att det bara fortsätter liksom energimässigt uppåt. Och då är det såklart inte om man från början tycker, om man, det är ju eftersom att vi redan hade konditionen att springa en mil som jag kunde liksom jämföra dem. Men det var så himla tydligt och då vet jag att min sambo sa det. Så här, men jag har hört att det ska vara dåligt med konditionsträning, eller så här, svårare med konditionsträning när man har mens.
Ja, men fatta skillnaden i om man är så här, elitidrottare och har ett viktigt mästerskap, att några har mens medan några är liksom ja, precis innan ägglossning. Det är ju det är typ som att vara dopad.
Och att jag själv, men och att jag själv när man tränar, att inte känna att så här, nej, men nu har jag plötsligt blivit jätteotränad och jag orkar inte, varför är allting så deppigt, utan så här, nej, men det är bara en kass jävla period. Alltså, det är några dagar nu då det är lite sämre med konditionsträning så jag kan göra någonting annat. Det är inte att så här, jag håller på att bli lite sjuk eller att jag är trött och baktung och liksom ingenting funkar, utan det är bara där jag är hormonellt. Det är jävligt skönt att inte är mer komplicerat än så.
Eller hur? Och det här pratar vi för lite om.
Verkligen. Verkligen. Ja. Ja. Ja, men och att så här, få vara kreativ i den fasen när man är det, att få vara, ja, men som vi pratade om PMS för några gånger sedan, vad det kan ge för någonting. Och att få liksom få utnyttja de här sakerna och få liksom förstå sig själv, att man inte känner sig helt jävla missanpassad bara för att man inte passar in i sådana mönster.
Det är för att de inte är skapade efter dig.
Chocken!
Mm. Du vaknar inte på morgonen och känner dig pigg och effektiv och produktiv. Och det är inte ditt fel.
Nej, men det är också som så här bantningsindustrin. Alltså så här, att alla ska vara, alltså, jag bara tänker att män klarar sig ju med 4% kroppsfett. Så funkar fortfarande män som de ska. Det är liksom inte farligt. Medan för kvinnor blir det farligt om man går under 20% kroppsfett. Det är liksom skadligt. Och att man liksom inte...
Ja, men det är som med det här att äta kött eller inte. Att de som i störst utsträckning blir vegetarianer och veganer, det är unga kvinnor i fertil ålder. Vilket är de som skulle behöva äta mest animaliskt och få i sig. Medan de som äter mest kött, det är medelålders män. Vilket de skulle i mycket högre utsträckning kunna bli vegetarianer och ändå må bra.
Ja, och där vore det väl till och med ofta bra hormonellt för många, som jag har fattat det. Nu killig säger jag, men jag har för mig att jag läste någonting om att så här, det också skulle vara väldigt nyttigt. Så det är verkligen värt emot vad det ska vara.
Public service!
Tack till alla som lyssnar och gillar oss på Facebook och Instagram och likar och frågar och har er. Ni är guldvärda! Det är också Kristoffer på Kvarnberg Productions som producerar och klipper podden. Du är en pärla! Pärlan. Och orkar ha typ en och en halv timmes teknikstrul med oss innan vi lyckas spela in på ett...
Ja. Grattis, Kristoffer!
Ja, och tack till Acromi, Adam Alsegård, Freddy Alkestig, Oskar Andreasson. Min mamma vill inte ha ett tack den här podden, men tack ändå för att du är min mamma. Och Henrik Rydberg! Vi älskar er lite extra.
Ja, det är så kul när ni skriver vad ni tycker och tänker om podden. Gör det och skicka bilder och alltså allt. Det är så roligt.
Och dela gärna med någon som ni tycker borde lyssna på det här.
Och jag lovar att lägga upp bilder och filmer på bävrar.
Ja, det är bara en sån sak.
Och snart kommer vi berätta ännu mer om vår föreställning som vi snart ska ha.
Det är helt galet.
Håll utkik.
Jag kommer också lägga upp en bild, en liten film på Potatis Cecilia som jag har tittat på hela den här inspelningen. Ami har jag ju inte sett en enda gång. Men Cecilia ser ut som någon slags degklump som är ganska obehaglig att titta på.
Ska vi stänga av det här nu då?
Ja, nu är det nog.
Ett.
Puss, puss, puss.
Två.
Allihopa.
Tre.
Puss. Måste vi stänga av samtidigt?
Nej.
Nej.
Det kändes mysigt bara.
Ja. Då stänger vi av.
Public cervix, public cervix, public cervix, public cervix.